Men, nej, ja, vi måste bryta igen. Kristensen, alltså gud, jag bara, du vet, man får ju såhär, nu fick jag blacka, jag börjar, ja, vad heter
du? Vad heter du kommunalsordförande egentligen?
Ja, precis, så jäkla dumt. Okej, då börjar vi om. Tina Kristensen, välkommen hit.
Tack så mycket, Malin.
Så himla roligt att ha dig här i Löftet podcast. Varför tackade du ja till att komma hit till oss?
För att det lät väldigt kul. Och jag tänker att den här möjligheten att få prata om facket och kanske om politiken och folkbildning. Det ligger mig otroligt varmt om hjärtat, så då tar jag alla chanser jag kan få.
Ja, det låter exemplariskt. Du är ordförande för Kommunalarbetarförbundet i Skåne. Det är ett stort uppdrag. Ni har många medlemmar. Hur många medlemmar har ni?
Ungefär 67 000.
Många människor. Det är ju större än vad en del fackförbund är, va?
Visst är det. Ja, hela förbundet.
Vad var det som väckte din fackliga glöd?
Men jag har alltid varit engagerad i liksom rättvisefrågor på arbetet. Det har skulle vara rättvist och har alltid sagt ifrån och säkert varit ganska större för mina chefer, eller min chef egentligen, för jag har haft samma arbetsplats ända sedan 99. Och min arbetsledare. När jag egentligen kom tillbaka från föräldraledigheten 2009 så började jag fundera på att ja, men det måste vara någonting, man måste kunna göra någonting mer. Istället för att bara säga ifrån, och så ibland händer något men oftast inte. Och så blir man nedtryckt istället. Och då läste jag om att det fanns ett uppdrag som hette skyddsombud. Så tänkte jag, det vill jag bli. Och då följde sig så väl att bara strax därefter så han som var skyddsombud, för det visste vi inte ens vem det var, han ville avgå, och så kom han och frågade mig om, eller han hade hört att jag var intresserad. Så då tackade jag självklart ja. Och så blev jag vald, och det var 2010. Ja.
Så det är 12 år sedan idag, helt enkelt.
Ja.
Det kanske inte är idag på dagen, men idag på Vad häftigt. Du, den här arbetsplatsen som du arbetade på sen 99. Mm. Du är fortfarande anställd där, för det är inget arbete att vara ordförande, visst?
Nej, men det stämmer. Jag är tjänstledig, alltså fackligt ledig. Och det har jag ju varit på heltid nu sedan 3 år tillbaka, när jag blev ordförande i Kommunalskåne. Och det har man ju rätt till. Enligt lagen, förtroendemannalagen, att vara. Så att om jag skulle bestämma mig för, eller när jag bestämmer mig för, att, eller kanske inte till och med bli omvald. Det vet man ju aldrig, utan det är ju ett förtroende som vi har. Då har jag rätt att gå tillbaka till min arbetsplats.
Och vilken arbetsplats kommer du då tillbaka till, Tina?
Det är ju Klippans badhus i Klippans kommun.
Badhus, för jag tänker Kommunalarbetarförbundet brukar man ofta förknippa med undersköterskor och kanske busschaufförer och sådär. Och badvakter också, helt enkelt.
Badvakter, badvärdar och badmästare, som min yrkestitel är. Vi är ju väldigt små i förbundet och det pratas typ aldrig om oss. Ja, vi finns här.
Men nu är det en ordförande i en stor avdelning som faktiskt har den titeln. Det betyder ju någonting. Det finns utrymme för alla i Kommunal.
Det gör det. Och vi har ju 230 yrken ungefär som vi organiserar. Så det är ganska många. Det finns ganska många små yrkesgrupper som vi nog är lite dåliga på att visa och prata om. Så det behöver vi absolut bli bättre på.
Men Tina, du som är här nu har du chansen. Vilka mindre yrkesgrupper? Jag tänker vi kanske inte ska liksom djupdyka i vad yrkena gör, men kan du liksom nämna några fler som är som badmästare, ett lite mindre yrke men som ändå tillhör Kommunal?
Vi har ju sotare till exempel. De är ju en lite mindre yrkesgrupp. Vi har hästskötare.
De som jobbar på golfbanor till och med också kommer.
Med grön utskötsel, ja, det stämmer.
Just det, precis. Mm. Vad spännande, ett mångfacetterat förbund helt enkelt. Hur kommer det sig att det heter Kommunalarbetarförbundet?
Ja, det grundade sig ju på att det var människor som var anställda i kommunen från början. Och sen har det ju växt. Och anledningen till att vi har till exempel med hästskötare då till exempel, eller andra lantarbetare, var ju att vi gick samman med Lantarbetarförbundet för ungefär 20 år sedan.
Häftigt, många olika bakgrunder. Det kan jag tänka mig ger en känsla av liksom styrka, att man är så många.
Det gör det, det är så himla häftigt.
Igår, alltså när vi spelar in det här avsnittet, så är det den 2 maj. Och den 1 maj, det är ju en ganska speciell dag för arbetarrörelsen. Vad gör man då?
Då är vi ute och firar. Man skulle också kunna säga att vi demonstrerar, för det är det vi gör i grunden när vi en gång började att demonstrera för arbetars rättigheter. Men det känns mest som att det är liksom en folkfest på något sätt. Men såklart är vi ju noga med att berätta vad det är vi vill extra mycket den dagen. Genom att skriva plakat med olika budskap, hålla tal. I have a dream.
Du har en snygg tröja på dig idag där det står slopa karensavdraget, och det var ju en av de sakerna du nämnde att ni hade som paroll här på 1 maj. Varför är det så viktigt för er?
Men karensavdraget innebär ju en stor förlust i inkomst för många människor, inte bara för medlemmarna i kommunal utan för alla människor. Och speciellt arbetare inom LO-yrkena som inte kan arbeta hemifrån. Och det har ju blivit så uppenbart nu i pandemin att de som inte kan arbeta hemifrån, som måste gå till jobbet, har aktivt valt att stanna hemma, som man också har blivit uppmanad och behövt göra ju. Medans många tjänstemän ju har kunnat arbeta hemifrån och har ju i stort sett inte behövt ta ut någon sjukfrånvaro överhuvudtaget utan kunnat arbeta ändå. Och det här har egentligen, det är ju bara har blivit så uppenbart nu under pandemin. Alltså karensavdagen infördes 1993 av en moderatledd regering som en kortsiktig åtgärd för att minska kostnaderna för sjukförsäkringen. Och istället så har ju beslutet blivit kontraproduktivt, eftersom att när man förlorar en hel dagsinkomst, vilket är väldigt mycket pengar, när man kanske tjänar mellan 20 och 25 000 i månaden, då väljer man att, de flesta, det har jag också gjort flera gånger, för att man har inte råd helt enkelt att stanna hemma. Så går man till jobbet och är sjuk, och då såklart smittar man andra då. Då blir ju fler sjuka, fler behöver vara hemma. Då ökar ju kostnaderna istället i längden. Och generellt stannar vi ju hemma en dag extra när vi ändå har förlorat så mycket. Då kostar det inte så mycket att stanna hemma en dag extra, för då får vi ändå 80%. Och det blir ändå arbetsgivaren som får betala lönen. Så det här är en otroligt viktig jämlikhetsfråga för alla.
Det låter ju viktigt för att inte förstärka de här stora skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän. Jag tänker också inom vården, det här med att smitta människor man möter. Det är inte bara kollegorna man smittar heller, utan i vården så smittar man ju även patienter om man skulle jobba. Då blir det liksom extra. Det tror jag nog att alla kan liksom relatera till.
För medlemmarna i kommunal som till exempel arbetar inom förskolan. Som utsätts för smitta hela tiden. Så blir det också väldigt stora kostnader. Att få stanna hemma så ofta. Eftersom att man drar oftast runt på någon form av förkylning. För att barnen då kommer till skolan eller till förskolan då de är sjuka ju.
Just det.
För att deras föräldrar kanske har ett yrke som de måste gå till. Så att det blir liksom en kedjereaktion också.
Just det. Så mycket mer än bara det man ser. Precis, ja, en viktig paroll. Är det här också någonting som ni kommer driva? För nu är det ju 1 maj och du sa att ni demonstrerar eller firar, samlar energi för ett år till av kamp. Det kommer ju också en valrörelse. Tar ni med de här frågorna in i den?
Självklart, ja. Alltså slopa karensavdraget är ju en av våra 3 prioriterade frågor i hela Kommunal. Så den kör vi stenhårt och vi har ju gjort en namninsamling och samlat in över 120 000 namnunderskrifter som vi har lämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi nu för bara ett par veckor sedan. Där vi kräver att karensavdraget avskaffas för gott. Och det kommer vi fortsätta köra på. Ända in i kaklet som vi säger.
Vad sa Ardalan då när han fick den namninsamlingen?
Vi uppfattar att han var väldigt positiv och kommer att fortsätta jobba på det. Det är också så att regeringen har beslutat att tillsätta en utredning kring karensavdraget. Så det ser vi ju som otroligt positivt. Håller tummarna och fortsätter kämpa. Hoppas att fler hänger på. Jag har sett att bland annat Seko också kör tydligt med det budskapet. Så det är bra.
Hoppfullt, helt enkelt. Nu är ju du från ett fackförbund och du sa att vi ska absolut driva det här i valrörelsen. Varför håller fackförbund på med valrörelse? Är inte det bara politiska partier som ska göra det?
Ja, men det är ju vi som är politiken, tänker jag. Det är ju vi som vet bäst vad som är bra för oss. Medlemmarna inom LO-förbunden är ju ungefär 1,5 miljoner. Av arbetarna i Sverige. Så att det är ju ganska många av den totala arbetskraften. Och vem är bättre på att berätta vad vi behöver och vad som är bra för oss än vi själva. Så det är klart att det är en självklarhet att vi ska vara en del av valrörelsen. En otroligt viktig del och att vi ska finnas i politiken. För att kunna göra skillnad. Större skillnad. Det var egentligen det vi kom på för, ja, det är väl 130 år sedan ungefär när vi faktiskt bildade partiet SAP, Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Som ett medel, ett verktyg för att i ännu större utsträckning kunna påverka och ha inflytande över samhällets utveckling. För att skapa tryggare och bättre villkor för oss och våra familjer.
Precis, att politiken är ett verktyg. Det finns liksom inget egenvärde i det här utan att vi faktiskt använder det för att förbättra för oss själva. Så då är det viktigt för fackförbund att påverka politiken. Och då undrar jag, det är ju i riksdagen som man stiftar lagar. Och vilka lagar är man liksom beroende av som fackligt förtroendevald när du jobbar på som badmästare till exempel? Vad för lagar möter du i ditt jobb?
Men den främsta som jag kan komma på är ju arbetsmiljölagen, såklart. Den använder vi oss av hela tiden ju. Och där står ju vad arbetsgivarens skyldigheter är för att tillhandahålla en god arbetsmiljö för arbetstagarna. Sen finns det ju förtroendemannalagen, medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, föräldraledighetslagen. Ja, you name it.
Väldigt många olika lagar som påverkar oss som jobbar på olika sätt. Arbetsmiljölagen jobbade du med som skyddsombud. Upplever du att medvetenheten om liksom arbetsmiljö och ansvar och sådär är stor om man inte jobbar aktivt fackligt?
Nej. Väldigt låg. Jag har ju även varit regionalt skyddsombud i Kommunal under några år. Och då åkte jag runt och hjälpte medlemmar som är anställda hos det som vi kallar för privata arbetsgivare, alltså inte inom kommunen. Och nej, det är så otroligt uppenbart att chefer har låg kunskap om vad deras ansvar och skyldigheter är. Där gör vi såklart vad vi kan för att bilda dem, för det är det vi gör när vi är ute. Bildar både arbetsgivaren men såklart också våra medlemmar, och det som är positivt är ju att antalet skyddsombud har ju ökat ganska rejält under de senaste par åren. Som i förra året så rekryterade vi tror det var 67 nya skyddsombud, och det är ganska bra. Så viljan och nyfikenheten och engagemanget ökar ju hos medlemmarna. Men det är också för att vi blir bättre på att prata om det. Det är ju en förutsättning, och det är ju vår uppgift och vårt ansvar som fackförbund att prata med medlemmarna och informera om och bilda och också få dem att våga ta steget att ta ett fackligt uppdrag. Och därmed så får de ju utbildningar, såklart, både som vi står för och som arbetsgivaren ska stå för.
Det finns ju flera olika typer av fackliga uppdrag, men nu nämnde du skyddsombud. Det var härligt att ni har fått 67 nya. Mm. Och så säger du att det är viktigt med utbildning och sådär. Hur fungerar det där med facklig utbildning? Om man blir skyddsombud, vad händer då? Nu har jag blivit skyddsombud i Kommunal. Vad är nästa steg för mig?
Det första är ju att du ska gå en grundutbildning som Kommunal står för i ditt upplag som förtroendevald. Och sen så är det ju, har ju arbetsgivaren en skyldighet att tillhandahålla en utbildning i arbetsmiljö. Men det ser också väldigt olika ut. Vissa arbetsgivare är jättebra på att tillhandahålla och stå för en gedigen utbildning. Kanske på 40 timmar i vissa kommuner. Medans vissa kanske har en dag eller två. Hos privata arbetsgivare är det oftast ännu sämre.
En dag låter lite kort med utbildning för att vara skyddsombud. För det är en ganska stor lag, visst?
Ja, visst. Arbetsmiljölagen är ju väldigt omfattande. Så att en dag är ju, alltså det är ingenting. Och det bästa är om man kan ha en processutbildning ju, som fortlöper. Där man kan gå hem och göra praktiskt arbete. För det är då man kan omsätta det i verkligheten. Och det är det man lär sig allra mest på.
Och skyddsombuden har ju sina utbildningar. Men sen så har ni utbildningar även för andra förtroendeuppdrag inom Kommunal. Har ni även medlemsutbildningar
i
Kommunal?
Ja visst, det har vi. Och den är generellt på en dag, 1 till 2 dagar. Och sen kan man bygga på den också.
Men får folk vara lediga för arbetsgivaren?
Ja, men som förtroendevald så får du vara ledig enligt förtroendemannalagen. Och som medlem så har du rätt i studieledighetslagen.
Okej, så att man får alltså gå på arbetstid helt enkelt. Man måste inte gå på sin fritid.
Absolut inte. Och det är ju beroende också på vilken form av utbildning det är. Men är det medlemsutbildning så är det ju vi som står för förlorad arbetsförtjänst. Eller stipendium som det heter. Och är du förtroendevald så är det ju beroende på vad utbildningen handlar om också. Så är det arbetsgivaren som står för lönen eller så står Kommunal för förlorad arbetsförtjänst.
Varför sysslar Kommunal med facklig utbildning?
Ja, men det är ju det som är att bygga rörelsen ju. Att vi hela tiden lär av varandra. Det är egentligen det som är det allra viktigaste. Bildningen är det, att lära av varandra. Det är så vi organiserar oss. Utökar vår kunskap och också vågar testa nya vägar och blir tryggare i oss själva och också vidare vågar ta med andra i det uppdraget. Vilket är ju en förutsättning när du är förtroendevald. Att kunna få med dig dina arbetskamrater på arbetsplatsen för att driva de frågorna som är viktiga för er.
Hade man kunnat utföra liksom facklig verksamhet helt utan utbildning, facklig utbildning?
Ja, till en viss del. Men det hade ju inte överhuvudtaget i den omfattningen. Och det hade gått väldigt långsamt. För att man skulle söka information. Och var skulle man i så fall söka information? Det ska man ju också veta. Det är egentligen det som är liksom grunden. Att veta var man ska leta. Man behöver inte lära sig allt. Men man ska veta var man hittar det. Eller vem man ska fråga.
Man ska ha verktygslådan och sen så får man liksom laga efter läge. Mm. Som du berättade lite med det här med processutbildningen. Att man har möjlighet att gå hem och faktiskt pröva det här och kolla vad händer i verkligheten. Mm. Ni är, Kommunal i Skåne är, man kan säga, delägare i Albins folkhögskola som spelar in den här podden. Är det av samma anledningar att vi, att liksom kunskap är makt? Är det därför ni är medlemmar här? Eller hur resonerar ni?
Precis så skulle jag säga. Därför att, precis som att partiet är ett verktyg för oss att påverka, så blir ju folkhögskolan ett annat verktyg för oss att bygga rörelsen och organisera oss och också vara med och påverka i samhället. Ju. Så tillsammans med de andra fackförbunden här i Skåne så äger vi ju såklart, som sagt då, den här folkhögskolan.
Tidigare, Tina, så nämnde du att ni var många olika yrkesgrupper i Kommunal, och en av de yrkesgrupperna är Svenska kyrkan. Och just nu så ligger ni i någonting som kallas för konflikt med Svenska kyrkan. Kan inte du berätta lite om det?
Ja, det stämmer. Det var för några månader sedan så bestämde sig Svenska kyrkan som arbetsgivarorganisation för att säga upp kollektivavtalet som Kommunal har tillsammans med dem, och det har ju aldrig hänt tidigare. Och i och med det så, för att vi skulle teckna ett nytt omställningsavtal, precis som vi gjorde med Sveriges kommuner och regioner förra året, ett jättebra omställningsavtal. Men då tycker Svenska kyrkan som arbetsgivare nu att det är alldeles för dyrt, så de vill inte gå med på det. Och dessutom så vill de sänka uppsägningstiden från 6 månader till 1 månad. Och det kan vi ju aldrig någonsin acceptera. Det är så ruttet.
Lite hisnande.
Sagt. Ja. Usch. Alltså det är så man tycker att så här får man inte lov att göra. Och de borde veta bättre. Och det har alltså inneburit nu att från och med det fjärde dagen idag och för 4 dagar sedan då, den 29 april, så trädde konflikten i kraft. Och för alla arbetsplatser gäller då övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad. Vilket betyder då att man får inte jobba övertid och mertid, och arbetsgivaren får inte nyanställa. Och sen är det ett visst antal arbetsplatser som är uttagna i strejk, som då betyder att de helt enkelt inte får lov att jobba. Och Svenska kyrkan är ju inte alls nöjda med detta. Vissa hävdar ju till och med att de har en samhällsbärande funktion med begravningar och liknande. Det håller vi ju inte med om. Så att det har varit en hel del turer under helgen, kan man säga. Och nu, de har ju också möjlighet att ansöka om dispens för vissa arbetsuppgifter, vilket de också har gjort nu, till exempel för begravningsverksamheten. Så att det får de då, men det är ju bara för en dag i taget. Så att idag har vissa gjort det, och sen kan du komma in nya då för nästkommande dagar. Det som är häftigt att se, och som jag faktiskt ser fram emot utvecklingen av, det är att fler fackförbund har ställt sig i ledet efter oss, också varslar om strejk nu. Lärarförbundet, SSR, Vision, DIC. Så att det är bra. Det är otroligt viktigt. Det här är inte bara kyrkans strejk. Detta är allas strejk, därför att det är lika viktigt med omställning för alla. Och det är otroligt viktigt att vi står upp för det tillsammans. Så det, vi kommer aldrig vika oss på det.
Vad är omställning?
Till exempel om du skulle behöva byta tjänst eller byta arbetsuppgifter av olika anledningar, så ska du ha rätt att få utbildning betald av arbetsgivaren i så fall. En del av omställningsavtalet.
Det låter ju viktigt.
Jätteviktigt. Mm.
Bra att Kommunal tar fighten. Mm. Det är ni ju kända för att göra, vilket är härligt.
Det är härligt.
Och jag ser att det glittrar i dina ögon. Det, hoppas att det liksom hörs igenom podden också. Annars kan jag intyga er att det är mycket kamp som glittrar i ögonen på Tina. Du har också varit med om en strejk en gång i tiden. Hur var det för dig att Var du liksom peppig och stod på barrikaderna eller var det på ett annat sätt för dig?
Men det var 2003 och då var jag 24 år. Och hade alltså jobbat i badhuset tre och ett halvt år ungefär. Med något uppehåll på några månader bara. Och jag hade ingen aning om varför vi skulle strejka. Verkligen inte. Och jag kommer inte ihåg hur det inleddes heller. Utan det enda jag kommer ihåg var att vi blev tillsagda att nu får ni inte lov att jobba. Och vi satte upp lappar på dörrarna. Och sen så fick vi sitta, jag och min kollega, på varsin plaststol utanför. Och vakta dörren så att ingen skulle komma in. Och jag tyckte det var helt meningslöst. Och jag var jättearg och jag fattade ingenting. Och min kollega, det var en man bara några år äldre än mig. Han bara satt där lugnt på stolen. Så han bara, ja, men nu ska vi strejka. Nu bara är det så. Nu sitter vi här. Och så fick vi sitta där i de timmarna som vi då skulle sitta där. Och det jag önskar så många gånger som jag har tänkt, om någon bara berättade för mig hur viktigt det var och varför vi gjorde det. Alltså, hade någon fångat mig när jag var ung och liksom tagit med mig i facket och berättat allt som man kunde göra. Herregud. Både för att jag hade lärt mig så mycket mer så mycket tidigare, men också att de hade haft så mycket nytta av mig. För att jag är ju så att får man mig nyfiken och jag förstår att jag kan göra skillnad på någonting, så går jag all in på det. Så det önskar jag. Att jag hade vetat mer tidigare.
Hur gör ni i Kommunal för att fånga de unga, tina personerna som är där ute idag?
Jag kan säga att jag gör allt jag kan. Jag försöker verkligen att ha alla mina känselspröt ute. Att se dem, att höra dem. Och det kan ju också vara, alltså engagemang, det vet ju du också. Det kan vara så diffust. Det kan utspela sig på så olika sätt beroende på vem det är som man möter. Och de unga, ja men unga är som unga är och det kommer de alltid att vara. Oftast kanske de är lite nonchalanta. Många tycker ju att unga är nonchalanta. Det har unga alltid varit och det kommer de alltid att vara. Så är det bara. Men det handlar ju om att få dem nyfikna. Precis som alla andra egentligen. Och jag gör verkligen som sagt allt jag kan. Utifrån den positionen som jag har nu. Att ge dem de bästa förutsättningarna som vi har möjlighet och vi har verkligen. Otroligt stora möjligheter att göra det, att låta dem prova, för det måste man också få göra, verkligen prova sig fram, även om ja, en del andra kanske säger nej, det går inte och det har vi redan provat, och nej, kanske man tänker ibland, ja, det kanske inte kommer att gå, men kör, bara kör, för att man måste få lov att prova sig fram, det är det sättet man lär sig på, om man aldrig får göra några misstag, hur ska man då kunna veta vad som är rätt eller fel, eller att våga prova sig fram och söka nya vägar. Så nej, vi satsar otroligt mycket på ungverksamheten, både i att de ska få planera sin egen tid och planera sina egna aktiviteter, men också massor på utbildning.
Ungverksamheten säger du, för oss som är utanför organisationen, betyder det varenda ung person i hela Kommunal, eller hur ser det ut med ungverksamheten i Skåne till exempel?
Ja, men vi har en ungkommitté sen några år tillbaka, jag vet inte exakt, 5 kanske, och den består av, ja, det är lite blandat, men ungefär 5 personer. Det kan röra sig lite upp och lite ner. Och de unga i vårt förbund, eller ja, inom LO kan man säga, det är de under 30. Det är de som räknas som unga.
Härligt att veta, ja. Att det liksom, är man under 30 som, ja, ung i fackföreningsrörelsen.
Ja. Vi brukar ju skoja, det är så himla roligt, vi brukar skoja också om att säga att ja, men när du blir 30 så går du i pension. Så vi har ju en del som liksom har gått i pension i de senaste åren.
Just det.
Och de... Det finns ju speciella utbildningar också för unga. Och det är ju som LO står för. Om feminism, om facket, om samhället. Och de kan jag verkligen rekommendera alla att gå. Och det gör jag också så fort jag får möjligheten. Ja, ett par år sedan, då bestämde vi att alla sektionsstyrelser också skulle ha en ung adjugerad med sig i styrelsen. Och det är man sakta men säkert så kommer det. Ungkommittén är väldigt aktiva och nu bland annat så hade de ett ungforum i höstas. Så det har varit lite knapert annars om åren. De har inte riktigt fått ihop deltagare, men det var helt fullt i höstas och det är helt fullt nu. Det kommer en nu som är nästa vecka. Och det är så himla roligt att se. Och man ser ju hur de bara växer och utvecklas och liksom tar nya stora kliv hela tiden. Och de vill göra så himla mycket och det är så underbart.
Som sagt, nu kom det här glittret i ögonen igen. Man känner igen det när det verkligen betyder någonting. Så syns det och märks det utåt. Vad härligt att höra. En gång i tiden så var jag också aktiv i ungdomsverksamheten fast i ett annat förbund. Så jag njuter också av att höra att det finns hopp om framtiden. För de har ju allas vår framtid i sina händer. Mm. Då har vi fått lite koll på ungverksamheten och den som borde ha fångat dig för många år sedan där på strejkvaktstolen utanför badhuset i Klippan. Du blev dock engagerad ändå till slut och nu är du ordförande för en stor avdelning i Kommunal. Vad gör en ordförande i en avdelning ska jag säga?
Generellt sett skulle jag nu kunna säga att jag går på möten. Det är det mesta av mina dagar består av. Olika möten i olika forum, i olika former. Både inom organisationen men också tillsammans med andra LO-förbund eller andra liksom, ja, samarbetsorganisationer som vi har. Nätverkande är ju en otroligt viktig del i mitt uppdrag. Att ha kontakten med personer. Såklart inom organisationen men också runt om för att ha koll och ha dialogen öppen och levande hela tiden. Vad händer? Omvärldsbevakningen. Och hur ska vi parera med det? Vad behöver vi göra för att också kunna fånga nya bollar snabbt som kommer och bestämma vad vi ska göra med det? Men övergripande så är ju mitt uppdrag att leda organisationen i den riktning som medlemmarna vill såklart. Men också utifrån det som styrelsen och ledningsgruppen anser att är bra. Som går i linje med de besluten som vi har från kongressen eller representantskapet och så.
Men det är en demokratisk organisation och kongressen, det är ju inga andra utan det är också medlemmarna.
Kongressombuden är ju, och kongress har vi ju, och det är ju bara 4 veckor kvar faktiskt, det är jättesnart. Där har vi ju 25 kongressombud från Skåne som är valda. Först är ute i sektionerna så nominerar man och sen är det representantskapet, alltså avdelningens liksom högst beslutande församling som väljer kongressombuden som ska representera Skåne då.
Och där har ni valt att ha kongressutbildning via Albins folkhögskola.
Det har vi, såklart.
Och vi har också fått förmånen att följa en av era kongressombud. Och det kommer vi höra mer om i podden för att göra er lite nyfikna på det.
Det ska bli spännande.
Det ska bli väldigt spännande. Okej, så en ordförande går på många olika möten, nätverkar med olika personer för att helt enkelt vara på bollen när det händer så fort som möjligt.
Och de mötena, tänker jag också, det är så viktigt att de rör sig ju alltid mellan alltså möten med medlemmar, vilket är såklart de bästa mötena, med medlemmar och förtroendevalda, där jag kan lyssna in och samtala med vad som händer här och nu ute på deras arbetsplatser ju. Men också sen genom hela vägen upp i ledningsgrupp eller andra möten inom organisationen, upp i avdelningsstyrelsen, in i LO-distriktet och tillsammans med de andra förbunden, men också med partidistriktet, alltså Socialdemokraterna. Så att det är ju hela den här vägen, och att ta frågorna genom hela organisationen och ut och in och ja, åt alla håll. Som är så himla kul också.
Ja, spännande, blir en väldigt helhetsbild sådär. Du nämnde tidigare också att en gång i tiden så startade fackföreningsrörelsen ett politiskt parti som skulle vara ett verktyg då. Och nu nämner du också Socialdemokraterna. Ni antog ett uttalande nyligen. Kan du berätta lite om det? Inför valrörelsen har jag för mig att det var.
Ja, du menar på vårt representantskap? Mm. Det gör vi ju alltid på vårt representantskap som är vårt årsmöte i avdelningen. Och sen har vi ett höstmöte också. Och det handlade självklart i år. Hela temat för representantskapet var valrörelsen, facklig politiskt arbete. Och då ställer vi oss bakom ett uttalande där vi säger hur viktigt det är att vi engagerar oss politiskt, att vi driver frågor som är viktiga för medlemmarna i Kommunal. Men också att det är Socialdemokraterna som är vårt parti. Och att det är de som vi har möjligheten att påverka, det är de som vi samverkar med. Och efter att vi hade antat det på repet så hade vi bestämt att då skickar vi också ut det via mail till alla våra medlemmar. Vi nådde inte riktigt alla. Alla har inte sina mailadresser uppdaterade i medlemssystemet. Men nästan alla. Jag skulle säga 3/4. Och det är bra. Och det har vi fått respons på också. Några som kanske undrade varför. Några som var glada. Och några som ställde följdfrågor. Men att få den responsen, hur den än ser ut, är så himla viktigt. För det ger ju oss någon form av kvitto på att människor tar till sig det som vi skickar ut. Och att de tycker någonting. För att det blir ju som en, för att känna på temperaturen för oss. Vad medlemmarna tycker och vad behöver vi i så fall göra mer av. Eller göra istället eller tänka på när vi antar ett annat uttalande, de skickar ut annan information eller driver frågor.
Man brukar ju säga att fackförbunden är sina medlemmar. Och det beskriver ju du tydligt här, att det är så otroligt viktigt att lyssna in medlemmarna av den anledningen. Vi vill ju inte bli som ett företag.
Utan verkligen inte.
Vi är en organisation. Mm. Vi, säger jag, som inte är medlem i Kommunal längre. Men jag har varit en gång i tiden. Som inte var så fasansfullt länge sedan. Så det sitter i lite när jag säger vi.
Vi brukar säga att en gång Kommunala, alltid Kommunala.
Jag håller verkligen med. Okej, Tina. Valrörelse på gång. 1 maj har precis varit. Vi har en peppig ungkommitté som ska ha ett ungforum nästa vecka. Det är otroligt mycket som händer. Vad skulle du säga till dem? Vi har fått höra att man kan bli förtroendevald på sin arbetsplats, men att det också finns medlemsutbildning att gå om man vill engagera sig som medlem. Om det är medlemmar i Kommunal nu som sitter och lyssnar, som skulle vilja engagera sig, vad skulle du vilja säga till dem?
Att de så fort som möjligt ska gå en medlemsutbildning. Och efter det ska de gå ta ett uppdrag kanske och få en utbildning. Om det nu är skyddsombud eller arbetsplatsombud, det är de vanligaste uppdragen, för det är de som är på arbetsplatsen som man får först. Och sen efter det så finns det ju oändlighet med olika utbildningar, både som vi själva står för i Kommunal, men sen har vi ABF som vi också samarbetar med, och så har vi ju såklart er här på Albins som vi har ett otroligt bra samarbete som har växt väldigt mycket de senaste åren. Och där utvecklar vi ju nya utbildningar hela tiden. Så gå en utbildning, det är det allra, allra bästa, för att det leder till mer.
Och man får direkt valuta för sina medlemsavgiften.
Verkligen.
Men vad härligt. Ta chansen att bilda er helt enkelt. Ta chansen att bli aktiv. aktiv i facket. Jag tänker, om vi inte har aktiva medlemmar, hur tror du att Kommunals arbetsplatser skulle se ut då?
Tyvärr så är det ju så i verkligheten att det är tysta arbetsplatser. Och man vet inte vad man har för rättigheter. Och det är oftast arbetsgivaren som styr väldigt mycket. Och som sätter agendan för hur det ska vara. Och så ska vi inte ha det.
Men har inte arbetsgivaren rätt till det då?
Förr brukade säga att det är arbetsgivaren som leder för hela arbetet. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Men det finns ju otroligt mycket rättigheter och möjligheter som arbetstagare att vara med och påverka och ha inflytande över sin egen arbetssituation och sin arbetsmiljö. Och det allra bästa sättet är ju att bli aktiv och engagera sig tillsammans med sina arbetskamrater, organisera arbetsplatsen och som sagt fördela uppdragen, bli förtroendevald, gå utbildningar.
Du nämnde precis inledningen här av vårt samtal. Du radade upp några exempel på lagar. Och där bland annat så sa du MBL. Vi är lite snabba med att dra oss lite med förkortningar. Och det står ju faktiskt för medbestämmandelagen. Så att ja, arbetsgivaren kan delvis göra som man vill. Men han måste också. Jag säger han inte för att det nödvändigtvis är en han, utan för att lagtexten ser ut så fortfarande. Men arbetsgivaren måste ju faktiskt dela med sig av makten genom medbestämmandelagen och för den delen arbetsmiljölagen som du själv var väldigt bekant med i dina uppdrag som skyddsombud och regionalt skyddsombud. Mm. Och om vi inte gör det, vem ska då göra det?
Nej, det finns ju ingen annan som gör det. Det är vi som måste göra det. Och det är vi som ska göra det.
Och det är vi som ska göra det. Och nu vet vi hur. Mm. Tusen tack Tina för att du tog dig tid att prata med oss i Löftet podcast. Och tack så hemskt mycket för att vi fick veta mer om Kommunal och vad ni sysslar med och varför.
Stort tack själv.
Fackförbundet Kommunal blåser av strejken i Svenska kyrkan som har kommit överens med arbetsgivaren om ett nytt kollektivavtal och villkor i ett nytt modernt omställningsavtal. Det uppger Kommunal i ett pressmeddelande.
Löftet podcast.